Välkomna till Bladets handbollspodd. Bladet som i Aftonbladet, eller Sportbladet, väl själva. Och Bladet som är i Kristianstadbladet. Det är jag som är Robin Nilsson och Johan Flink sitter med mig från garaget i Helsingborg, va?
Jajamän, jag är i garaget, din gamle paragrafryttare.
Det är jag, Ralf.
Det är du, Ralf. Ja, du har varit på... Det är torsdagen när ni kör internutbildningen, va?
Ja, vi har telefonmöte varje torsdag.
Ja, han har mycket att lära ut.
Ja, det krävs flera års. Vi får nästan köra två gånger i veckan, tre gånger i veckan om man ska hinna ikapp honom innan det är pensionsdags. Han sa ju att han skulle sluta med hemma-EM, va? Damerna.
Ska jag halv sluta? Det var det ju ni då ju.
Detta är obekräftade uppgifter, men för länge sedan, jag tror det var något år sedan jag pratade med honom, så... sa han att han, ja, jag kör över nästa hemmamästerskap.
Jaha, du. Undrar hur han, ja, det blir intressant här. Om han kommer gå ut med en smäll liksom, eller hur han förbereder sina sista månader.
Om vi kan få en riktig rejäl snackis innan han lägger ner.
Ja, det tror jag. Jag tror inte det här registreringsgrejen, det räcker inte för honom.
Nej.
Det var bara lite krusning på Ralfs yta på hans finaltermin här nu.
Hela den här grejen har han ju stökat av ganska så smidigt om man jämför med vad som skulle kunna och tidigare gata, får man väl säga. Han har väl skött det snyggt och elegant i vanlig ordning.
Jag tror att faktiskt, helt ärligt så tror jag att Ralf skulle kunna köra medieutbildning för typ byråkrater eller så. Ja, men för tjänstemän. Alltså han är inte rädd för att säga vad han tycker. Och så vet jag inte heller säga att det hade varit fotbollen och ännu fler hade ringt och kanske ännu fler hade tyckt. Och så där. Då hade han kanske sagt lite för mycket. Vi kan väl...
Ja, exakt. Jag tänkte på det. Han har inte blivit indoktrinerad i den här medieskolan som de flesta i hans roll kanske.
Men det är uppfriskande. Fler borde ju vara som han är. Men samtidigt så kanske han inte går på sådana jättenitar. Eller vi kanske är rätt snälla mot honom också.
Och vi gillar honom.
Ja, det är ju allmänt bekant att vi gör det, både du och jag. Och många andra också. Ja. Nej, men det går ju att snacka med honom. Han säger ju hur det ligger till och har ju dessutom rätt starka åsikter. Och ibland så går han ju lite för långt, för att han har ju egentligen ingen beslutanderätt eller någonting. Utan han är ju med som sekreterare mer eller mindre på alla de här olika utskotten och kommittéerna, nämnderna.
Jag hade ju gärna velat vara med. Det är alltså, vi kan ju säga det, det är alltså tävlingschefen. Bland annat är han ju tävlingschef. Men det är väl i den rollen vi skriver om honom. Men jag undrar, jag hade velat vara med på de här mötena där han är tjänsteman. Och man tänker ju att ja, han håller väl en låg profil där, men jag undrar, alltså, det känns som att alla andra i de här kommittéerna, han har nu, alltså, lyssnar på honom och
tar till sig. Han har ju erfarenhet.
Ja, verkligen. Och kunnandet. Och han har koll på vad lagen tycker och vad... Lite, det känns som att han har lite känsla för vad vi kommer att skriva om olika och vad våra instick och våra åsikter kommer att bli.
Ja, han kan liksom förebåda hur det kommer ut i media och sådär. Och det tror jag kan vara viktigt för de här kommittéerna där. Olika som han är med i där. Att de kan, och så vet han nog vilka klubbar som kan komma och börja jävlas. Och det gäller att vara extra noga och sådär. Så att, nej. Ralf känns som, du har väl gjort en intervju med honom. Alltså gjort en mer eller mindre lite personintervju med honom någon gång, va? Får det inte så?
Vi gjorde ju en... inte granskning, men en artikelserie där när det var tal om att det skulle bli en proffsliga. Mm. 3 år före eller 2 år före. Att
vi är ju där nu. Det är ju nu den skulle ha börjat, proffsligan.
Ja, exakt. Mm. Då gjorde vi en större grej på Ralf. Det var då han sa det, att han skulle sluta vid nästa hemmamästerskap. Jag tror till och med det finns nedskrivet.
Ja. Ja, jag måste göra en personintervju med Ralf. Om inte annat till bloggen i varje fall. Så där kan vi ju få ut det. Mm. Vi vill veta mer om Ralf, för han liksom,
är han en av, om Gensel är chef på ett sätt och mäktig så, men han måste väl ligga där topp 5, topp 3 kanske, var Sveriges mäktigaste
Löfgren, det är Löfgren, Gensel och...
Men Löfgren, nu är han ju en EHF-pamp.
Ja du, blev det idag.
Ja.
Kom med EHFs exekutivkommitté.
Ja. Bara män.
Ja, det är det.
Nej, det var IHF.
IHF, ja. 17 gubbar. Ja. Mm. Ja, IHF är ju lite moderna. Jag är rätt säker på att det finns minst en kvinna med. Utan att veta, men...
De känns lite poppiga, det gör de.
Mm. Arne Elofsson slutar ju där nu. Han faller för åldersstrecket efter 12 år i exekutivkommittén. Så det är väl bra för Sverige. Lät ju som Carl Bildt. Det är bra för Sverige. Att man har med.
Det var en bra imitation.
Nej, det var det inte. Jag är kasp i mitt. Men hur som helst så... men det är bra för Sverige att såklart ha med någon där ju.
Det är ju... det, och då är det lite upp till bevis också, va? För att Elofsson och Löfgren, vi hade ju den här kaptensbindeln i samband med EM här i Polen. Då var det ju lite Elofsson, du hade ju någon intervju där han talade om att IHF skulle stå, att alla människors lika värde var viktigt. Och sen så kom jag ihåg du skrev, ja men det är väl det då Sverige vill visa den här kaptensbindeln. Ja, men vi tar inte ställning på det viset. Så.
Han trasslar in sig där, den gode Arne. Mm. Arne är lite åt Ralf-hållet på det internationella planet. Alltså nu är han ju ingen tjänsteman och så. Han är ju en pamp eller så. Va? Men Arne har alltid varit bra att snacka med också. Och kan säga lite hur det ligger till. Och ibland då när han var ordförande en period efter P.O. Söderblom heter han, va? Som... dog mitt under ett årsmöte eller under den. Det är ju ett par dagar som förbundet tar det här. Så han har blivit på posten och då fick Arne ta över. Sen var han ju det till Hans Westberg tog över. Så han var det under ett par år där. Med det var ju typ 06 till 09 eller någonting sånt där. Ingmar Linnell och sen så då när Staffan och Ola tillsattes.
Vad ska Arne göra nu?
Nej, han är ju pensionär. Så att han, men jag vet inte om han sitter med, han satt väl med i IHF också. För att jag pratade rätt mycket med honom då när det var det här med Australien slängdes ut och Tyskland fick platsen. Och så han satt ju med där också. Mm. Så jag undrar, vad är Löfgren? Han skulle ju mycket väl kunna bli ny president i IHF, tror du inte det?
I EHF han skulle göra, ja. Jo absolut, det tror jag. Han är ju en coming man i de sammanhangen.
Mm. Men jag tror inte, jag tänkte sen liksom, nästa steg är väl IHF med Onda. Jag tror inte han skulle vilja in där eller så. Det
ska vi nog behövas kanske.
Absolut, det skulle väl behöva rensas upp där. Men jag tror det är så sett, så vad man hör så är det ju väldigt stor skillnad på IHF och IHF. När det gäller liksom, korruption och så vidare. IHF, det är nog rätt svårt att ta sig fram och förändra överhuvudtaget.
Ja. Åtminstone så länge vi har Dr. Mustafa.
Ja, precis.
Som president.
Jag bara tänkte lite grann, kan det inte bli intressant här med, för Gensel sitter ju med är ju liksom då för ligorna. Han sitter ju med i något stort för de europeiska ligorna kring det här med Champions League och, och så. Och sen så har du då Gensel nu som är med i exekutiv, de här gamla
lagkompisarna.
Löfgren, ja. Hur de, jag menar, där är ju ofta intressen som verkligen står emot varandra ju. Med mästerskap och Champions League som växer och... Ja, men du vet, så som du tar fotbollen kanske är mer bekant i UEFA och de här, vad de nu kallas, toppklubbarna som har någon superorganisation där med Rummenigge i spetsen.
Ja, och det är väl lite samma i handbollen, va? Det har ju
de, ja, det är det jag menar.
Att Champions League ska bytas ut eller läggas ner. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt med. Men att de här allra största klubbarna ska bilda en egen ny Champions League. Jag vet inte om det är klart.
Jag vet inte om det ska bli någon helt piratliga som ska ställas utanför alltihopa. Men jag tror det ligger väldigt långt fram och det skulle vara... Ja, det blir ju saker och ting blir oerhört svårt kring mästerskap och du har med försäkringar och hela alltihopa. Va? Men hur som helst så kan det ju bli intressant med För det är ju, och vad ska jag säga, bränningspunkten här mellan då, säg, Gensels organisation och Löfgrens nu då, blir ju lite grann det här belastningen på spelarna. Där Champions League blir större och större, och från spelarhåll och klubbarna så vill man ju ha färre mästerskap. Och det vill man ju inte därifrån IOF och IOF och sådär. Så att...
Ja, det skulle ju vara slå hårt mot deras ekonomi. Det är där cashen kommer in på mästerskapen. Så att det tror jag inte de är så intresserade.
Nej, och vilka ska ge med sig? Om vi skulle stryka ett mästerskap, ska det vara ett EM eller ett VM? Det kommer de aldrig kunna komma överens om heller. IOF och IOF.
Nej.
Men, en gång i tiden satt väl Löfgren med när han spelade, så att han är med i något sånt här större spelarfack som fanns för hela Europa, och då kommer jag att prata en hel del med honom om det här med belastningen och så. Nu sitter han på andra sidan.
Ja, precis. Och belastningen har väl inte direkt blivit mindre sen han slutade?
Nej, precis. Ja, du, nu kommer vi från ämnet här.
Ämnet är sponsorerna. Vi tackar Maxi, ICA Maxi i Kristianstad, för att de är med oss på det här tåget som Filip Fredrik brukar säga, it's a slow train picking up speed.
Och sen har vi iPlay Sport också, den sociala plattformen för idrottsmän och inte minst handbollsspelare och sådär, så att...
och idrottskvinnor.
Ja, förlåt, idrott, ja, absolut. Så sent som nu, igår var det väl Hagman, hon la ut något på Twitter där med, gjorde reklam för iPlay och gör som tusentals handbollare. Häng med där på iPlay.
Har det hänt något i veckan, tycker du, sen vi pratade senast?
Ja, på tal om Ralf, ja. Och ja. Så vi kom in på honom lite grann. Han, ja, det vet man ju att det har hänt någonting när han har varit uppe i smör, tar upp sig. Men...
Lugi har tappat serieledningen, förlorat 3 matcher på 2 dygn och Guif har tappat 2 poäng.
Ja.
Det är väl det, ja, man kan
alla,
säga.
Alla som lyssnar vet väl bakgrunden i alla fall. Och att det handlar om oregistrerade spelare.
Det brukar dyka upp några sådana fall, kanske inte varje år, men åtminstone vartannat har vi haft, i alla fall de senaste... Mm. Senaste säsongerna. Men du, Ralf sa ju där tidigt att han ska ringa sina datanördar och fixa det här. Så att, och nu såg jag att KVP, Jan Peter Kvällsposten där, skrev att redan till efter övergångsfönstret där 15 februari skulle det vara minsann var på banan. Lovar han.
Ja, Ralf lovar det, håller han. Så jag är inte ett dugg orolig, utan han ska ha fått snor på det där. Och som han sa till mig, det ska varnas och blinkas och hissas flaggor och ljuset ska slockna i hallen, sa han.
Ja.
På sitt oefterhärmliga sätt.
Han, det är kanske det som han håller på att fasa ut sig själv genom nya datasystem.
Ja, så kan det vara. Så att det kommer inte finnas någon ny Ralf, utan det blir en dator som blir ny Ralf.
Ja. Det är bara en robot med artificiell intelligens som kan ersätta honom. Det kvittar hur många utbildningstimmar vi har Ralf.
Ja, precis. Det är nog det enda som kan ersätta Ralf. Det finns inga människor som kan ersätta Ralf.
Nej. Vad tycker du om det hela? Du hånar ju mig här nu, för jag är på förbundets sida hela tiden. Men har de inte rätt? Mm. Även om systemet är fel så...
Ja, jo. Alltså, nu när man... Det blev ju lite konstigt där. Var det natten mot... tisdag, va? Nej, natten mot måndag var det, va? När det kom ut, eller på kvällen när det kom ut.
Jag satt måndag kväll där, tror jag.
Ja, det var det kanske, ja.
När CVH la ut på sin Facebook-sida.
Ja, precis. Måndag kväll var det ju.
Att de hade vunnit mot Guif, eller Lugi.
Och jag satt i Budapest och skrev en massa fotboll, och sen så skulle jag egentligen bara slå igen det. Jag tror klockan var 11:30 någonting. Jag hade faktiskt varit helt... jag satt med mina texter, så jag var inte och kollade inte Twitter och så. Så att jag, så precis nästan jag skulle slå igen locket där, så upptäckte jag det här då. Och det blev ju väldigt sent där, och jag kollade med redaktionen, har ni koll på det här? Nej, det hade de inte, och så där, så skulle man skriva. Och, jag ska inte ta tillbaka någonting det jag skrev, men man hade ju inte alla fakta på bordet då. Och då kan man ju tycka att då ska man ju låta bli att skriva, men det... Det tyckte inte min chef, han ville gärna att jag skulle skriva något kring det.
Ja, men man får skriva det man...
Det är utifrån man det man vet, absolut. Men det jag menar bara var att såklart, de har ju sina regler och uppenbarligen så har de ju gått efter de reglerna som finns och då blir det här, den här konsekvensen. Men jag tycker ju ändå att det är ändå, men alltså det blir ett för hårt straff sett till och inte minst den här skeva, det där några lag tjänar på det och straffas och...
Ja, exakt, det var det jag med var inne på där, att de lagen som råkade möta Lugi och Guif nu under de här två veckors perioden där det här, man kan ju bara, ja, det var ett svårt ord.
Kommer du att klippa väck detta eller låter du det vara kvar?
Ja, jag låter det vara kvar. Det är ju bara två veckor.
Vet vad du menar.
Det är ordet jag försöker.
Ja.
De får ju helt plötsligt en, det är det jag tycker är det mest orättvisa, att de lagen får helt plötsligt poäng.
Som, de blir ju vinnarna.
Som egentligen har förlorat. Men som vinner för att några andra har slarvat.
Medan alla andra har mött samma spelare också.
Ja. Och inte få några gratispoäng. Och det kan ju bli, man vet ju, alltså tittar vi sen när det slutspelsplatserna ska delas ut och kvalplatserna, kvallagen var väl inte så involverade kanske, men slutspelslagen, det kan ju, alltså skiljer det där två, tre, fyra poäng, så alltså i slutändan kan det få rätt stor betydelse.
Ja, visst kan det, absolut. Det som ändå, som Lugi, på något vis kände jag lite grann att det är tur kanske att det inte är ett bottenlag. Alltså de kommer inte åka ut på grund av detta.
Nej.
Sen kommer de ju förlora mycket i kanske, eller förmodligen i slutändan på att kunna välja motståndare och sånt här. Att de kanske slutar trea istället för två. Det kan ju jättestor betydelse. Men tänk om du verkligen skulle... Ja, men säg att det skulle vara Karlskrona, va? Men visst, de har ju gjort fel.
Mm. Ja, tänk om det var som det var förr då. Om det här hade kommit i omgång 20 och det inte fanns den här tvåveckorsperioden utan ett lag hade nollställt så åkte det. Det är ju bra att de har ändrat. Att det bara är två veckor det gäller.
Ja, visst. Men det jag menar då, jag tycker att straffet, det slår fel och det är orimligt hårt. Och jag var inne på böter och jag ser problem med böter också för att det handlar inte bara om elitlag, utan det här kan ju vara, det är ju från du är 15, så det skulle ju kunna vara flickor 0-0 då, så födda 2000. Ska de då böta lika mycket som, ja, och ska man börja då gradera att det ska vara högre böter i någon bötestabell och sådär, det kanske inte heller det bästa. Det är förbundet nu gör som de säkert, som Ralf pratar om, och som jag också snackat med honom om, och det har ju du också, det är att man ska helt enkelt se till att det inte kan hända.
Datanördarna ska sättas in och lösa detta.
Ja, och som han säger, det är väl bättre i så fall att det varnas och så får man en timme, då i värsta fall en timme före avkast, så nej, du får inte spela den här matchen. Och det som han säger, det måste väl ändå vara bättre än att du vederbörande spelar matchen och att du blir av med poäng i efterhand.
Ja, precis, man ska inte kunna föra in en spelare i några system för en klubb utan att det ringer några klockor någonstans.
Nej. Så om det här kontrollsystemet fungerar så att vi i princip inte kommer att förekomma, då behöver man ju egentligen inte ändra några regler eller straffskalor och sånt i det. Men det var jag inne på direkt där. Jag tyckte ju det då, att man måste förändra hela systemet. Men det verkar ju som att de ska kunna se till så att det inte händer.
Men jag tänkte på det, när du är på väg att slå igen datorn där då och du ser detta, tänds inte en liten låga i dig då, även om det, ja, det, alltså det är tråkiga nyheter och så, men man gillar ju detta på något sätt ändå, från vår synvinkel.
Ja. Ja, det är ju news på gång liksom. Så visst,
det händer lite grejer. Ja. Inte bara för att man får ringa Ralf, men för det är ofta negativt när man får ringa honom. Men vi skriver ju ofta att det är dåligt för handbollen, det får negativ publicitet och så här. Men vad fan, all uppmärksamhet kanske är bra uppmärksamhet, eller?
Ja. absolut på ett vis. Det tycker inte Ralf just nu säkert. Men, eller jag tror att han njuter lite grann ändå. Av att få sätta tänderna i ett nytt problem. Liksom. Det, och snacka lite moss, det tror jag han innerst inne gillar. Mm. Men, nej, men visst, visst är det väl så. Va? Sen var det ju liksom en jobbig tid på dygnet att få tag i folk bara och sådär. Jag drog en massa sms till Lugispelare som jag hoppades skulle svara och se om de var vakna och sådär. Fick napp på Oskar Jensen som var
faktiskt på jag såg det när du skrev din artikel. Jag tänkte mig att kläja mig lite här på i nacken. Jag tänkte, fan, Oskar Jensen, han fick den stackaren hamna mitt i den här soppan.
Ja, men ja, man vill ju ha Lugispelare som tycker till hur det känns.
Ja, visst. Och det var mediamannen Oskar Jensen som hade störst förståelse.
Han fattade ju att här fanns det en kollega som ville ha hjälp.
Ja, ställ
upp. Då ryckte han ut. Ja. Nej, men jag försökte ju max ner eller ville ha tag i honom. Jag tror att klockan var närmare midnatt faktiskt. Så då får man ju respekt för att de inte svarar. Men Albrektsson fick jag tag i. Faktiskt. Hon var en bra bit över midnatt när jag fick tag i honom. För det var ju ändå han som hade fått mejlet och sådär ju. Och kunde berätta lite vad det...
Ja, precis. Det var ju lite luddigt där i och med att det bara var Sävehof som hade kommit infon.
Ja, precis.
Vi kan ju säga det med... De har ju överklagat både Lugi och Guif. Vi får se vad det leder. Det lär väl inte leda någonstans. Om man...
Nej.
Ser på var det brukar hamna.
Nej, precis. Det brukar inte leda till någonting. Men det är väl klart att de gör vad de kan. Samtidigt som du hade ju en poäng där. Du tog fram, vad var det han i Lugi sa, bara ett dygn tidigare eller någonting. Eller 3 dagar tidigare.
Ja, vi hade ju en intervju där med klubbchefen Patrik Bengtsson. Att, ja, då fick vi uppdatera den texten där sent upp på kvällen. Att, ja, vad händer om ni inte... Om det inte är löst liksom. Om ni får något straff. Ja, då sa han att ja, vi kommer att ta straffet vi får av förbundet.
Men
sen går snabbt. Swinging Lugi.
Det som Lugi framförallt, det sa ju Ralf också. Det var ju att de inte ens hade satt igång. Alltså Guif är ju, om jag har förstått rätt, var ju väldigt nära att få det här fixat. Och de hävdade själva att de har skickat in grejerna till förbundet. Och att det är förbundet som har gjort en miss. Men de har väl ändå någon skyldighet att kolla att den kommer upp på den där hemsidan med alla övergångarna. Men att Lugi har tydligen inte ens dratt igång pappersarbetet på något vis, enligt Ralf.
Nej.
Eller hade ju inte gjort det. Alltså från det att säsongen till slut. Eller han var väl klar redan i februari, mars någonting. Eller inte klar, men det var klart att han skulle gå till Lugi.
Ja, precis. Det var ju också... Såklart, det skulle ju varit en seriefinal här nu i onsdags mellan Lugi och IFK. Lugi var ju etta egentligen och IFK Kristianstad tvåa. Nu blev det inte så, nu var ju Lugi sexa eller sjua där inför den matchen helt plötsligt. Men det var ju inte helt oväntat så att efter matchen så kom ju såklart mycket att handla om Lugis fadäs och överklagande och straff och poängavdrag.
Kristianstad vann i matchen. Gjorde väl en av höstens bästa insatser, va? Om jag förstod det rätt. Jag såg inte matchen. Jag var på väg hem från Budapest också.
Stig Tore Moen var bra. Nyförvärven som jag såg att var bra. Det förstod du väl?
Ja, jag hade ju en sån här lista då innan på dagen där. Där jag listade 5 ja, flippa eller utropstecken eller glädje, men ska man kalla det, och sen i ligan. Och sen 5 frågetecken eller floppar eller besvikelser, om man ska uttrycka det. Och en av de där 5, jag kommer inte ihåg vilken plats den hade, om det var fjärde eller någonting. Den är plusinlåst också, så vi kan väl prata rätt mycket om den ändå, det tror jag inte gör någonting. Hade jag ju IFK Kristianstads nyförvärv. Och framförallt då Stig... Nu ska vi se, det är så många namn.
Stig Tore Moen Nilsson.
Ja. Stig Tore kan vi kalla honom. Och Gunnar Stein och Lipovac.
Rittersport fick klara sig undan.
Ja, han kom undan och likadant Arnason på linjen och Hallén på kanten också. Har vi gjort okej, va? Men att de andra 3 då. Och det dröjde inte länge efter matchen förrän Gunnar Stein hade retweetat den här min tweet om listan då.
Han ville liksom strö lite salt i såren där, om det fanns någon sår, då tror jag kanske inte på dig alltså. Men han ville liksom retweeta gamla grejer efter han.
Precis, så att någonstans så fick ju han, och för han var väl okej också va?
Han spelade nog plus, gick nog plus med sig själv den här gången, det tror jag. Han var hyfsad.
Men det var kanske inte bara för hans egen skull, utan det var kanske ännu mer för Stig Tores skull där, att han ville ändå få sista ordet i det. Men det får man ju ta. Jag tror inte jag och Gunnar har någon, vi har alltid haft en bra relation tycker jag. Så.
Trevlig man, Gunnar.
Absolut. Men det är ju lite, du börjar känna så här lite nu. Det var ju då jag hade något annat om att den här grejen som Guy fick tändvätska av, hade vi ju också. Det känns som att alltså varje gång jag skriver någonting sånt där nu så blir det tvärtom.
Ja, alltså
fast tvärtom eller vad man ska säga.
Ja, precis. Jag vet inte hur det går med de här topp 6-lagen. De har jag inte koll på nu, men vi får väl anledning att återkomma till det. Det är i slutet av säsongen vi ska sammanfatta.
Ja, tiden tar sig mål.
Tiden tar sig mål.
Så alltid Reine Pedersen enligt någon annan. Det var tydligen hans stående. Men jag hade ju inte Guif med där bland dem. 6 och de kanske ska vara 7 ändå. Men det där har jag också fått börja käka upp lite då och då. Det är en del som börjar tweeta om den, mina gamla tweets om den ojämna handbollsligan.
Jag såg den dyka upp i mitt flöde häromdagen också.
Ja, det får man tugga i sig. Tiden tar sig mål. Det är vi får se. Jag kanske får fel. Men när jag det vill jag ändå påstå, det vill jag hävda och påvisa att när jag skrev den där om den ojämna, så jag utgick ju faktiskt från, ska vi kalla det statistik, och gick ju igenom alla matcherna som hade spelats då efter vad det nu var, 7-8 omgångar mellan lagen liksom, och kollade, och utifrån det så var det ju så då, och sen så skrev jag också att det är ju klart att det kommer att bli skrällar och att något lag på den nedre halvan kommer att vinna över den på den övre halvan också. Men det kanske har blivit lite jämnare tidigare än jag trodde, men tiden tar sig mål, vi får se hur det går. Men ja. Jag tycker där Kristianstad vann. Jättebra insats.
Ja, Ola var ju såklart, Lindgren var ju jättenöjd på presskonferensen med hyllade Stig Tore och hyllade Simic och hyllade Champions League-spelet som man hade haft nytta av mot de här stora bjässarna i Lugi, Milosevic och Modig och gänget. Wickman Modig heter han. Ja, alltså, men det var ju en, det var en rätt så rolig presskonferens efteråt. Det är inte, nästan alltid. Det är ju, för det första är det ju knappt någon presskonferens i handbollsligan. Jag vet inte om det bara är i Kristianstad.
Ja, jag tror det.
Överallt annars pratar man ju med den man vill prata med utanför omklädningsrummet, och så är det bra med det. Men i Kristianstad har man fått för sig att det är en regel att man måste ha presskonferenser, så då ska det följas. Ofta är det tränarna, gästernas tränare säger och pratar i en minut om matchen. Sen pratar Ola Lindgren i en minut om matchen. Och sen är det någon pliktskyldig fråga från antingen oss eller Jan Peter som ofta är där. Och sen är det hej då och tack.
Men man får, man kan ju prata med tränarna enskilt efteråt, eller hur?
Ja, det är därför att ingen, eller knappt, det blir knappt några frågor eftersom alla... Man vill ju ha sina egna citat. Du vet ju hur det är.
Ja, absolut.
Ha lite hemliga samtal med spelarna.
Man har skopet på gången.
Dröja sig kvar längst. Kan ju bli komiskt ibland.
Ja, exakt. Jag har stått där många gånger på det viset i diverse mixade zoner och foller. Ja.
Men jag tänkte, jag har sammanställt 3 små segment från den här presskonferensen som man kanske kunde... håller kanske inte för en hel pods diskussionsämne, men man kan nämna lite om respektive segment. Vi kan börja med IFK vann ju matchen, men det som jag sa innan där, det man ville prata om och det som fortfarande var liksom hett, det var ju det här Lugis jobbiga vecka med 3 förluster på 48 timmar, så det kom ju att handla om det ganska direkt på presskonferensen. Vilket Ola inte riktigt
uppskattade.
Han har en förmåga där och inte ska skapa dålig stämning, men att göra det lite obekvämt för oss. Vi kan, ja,
vi lyssnar.
vi lyssnar.
Vad tar du möjligheterna att få igenom?
Nej, men det är ju så, det är ju liksom, det är svårt såklart. Jag vet inte hur många gånger någon har överklagat, om någon någonsin har fått igenom överklagan, och det får andra sköta, det har inte jag så mycket med att göra. Men det är ju alltså, det kommer alltid någon paragraf dängandes i huvudet som tolkas på olika sätt, och sen är det vems tolkning det handlar om. Jag hoppas att de driver det så långt de kan och ser vad vi kan göra av det, för det är ju såklart att det är betydelsefullt för oss.
En annan svar här på match. Nej, det var skitbra. Kom inte det? Trevligt. Vad säger du, Ola? Om du jämför Lugi nu mot Champions League-motståndet?
Ja, det blir ju... Man hör nästan då. Klockor, ja, man hör faktiskt då. Klockorna tickar där i bakgrunden. Ja, det var en trevlig match tyckte Ola, och sen blev det knäpptyst i 5 sekunder.
En jobbig tyst. Är det du som säger det, att vi kommer till den eller?
Ja, precis. Ja. Vi kommer till den och sen blir det tyst, och då är vi ändå 6-7 journalister på plats alltså. Och sen är man ju så jävla svag alltså. Man viker ner sig där, det enda man vill göra är att fortsätta fråga Axner om den här övergångscirkusen, men man viker ändå ner sig alltså.
Folk är lite rädda för Ola där alltså.
Ja, man är ju inte det, men man blir lite ställd. Ja. Och så blir det tyst och så är det ingen som säger något, och sen är det ändå jag som börjar fråga om hur var Lugi jämfört med europeiskt, med ställer någon luddig fråga där. Så att,
man får som, men du fick ta smällen där ändå. Det var ingen annan som var på väg och säga något, utan det...
Jag tror alla andra var mer bekväma med den tystnaden som uppstod. Jag fick lite panik. Ja. Ja, orutinen lyser igenom.
Ja, nej, det ska du inte säga. Du är nog fan rutinerad.
Nej, men sen fick han prata om vad han ville.
Ja.
Och är det ofta sådana här, tycker du att det blir sån här stämning när du är ute på uppdrag? Att det bara blir helt tyst helt plötsligt och man vet
nej,
inte.
Nej, vi har ju det. Vi har ju den med Henke som vi hade uppe för en halvvecka nu.
Ja.
Henke Larsson. Den är väl det mest extrema. Men nej. Ja, men Henke kan ju sätta både sån stämning och lite grann sån obekväm tystnad på presskonferenser. Det kan han ju verkligen. Men annars så...
Men han får inte som han vill för det, utan ni är mer rutinerade där och fortsätter att trycka på det ni vill fråga om.
Nej, det ska jag inte säga. Det finns också den här väldigt stora respekten för honom. Så, men det sägs inte så mycket. Eller rätt sagt, den andra presskonferensen man är på, om man säger med Jan Andersson och nu fotbollen och sådär, då är vi så många, det är så många som vill ställa olika frågor, så att då blir det inte en sån tystnad, utan då är det snabbt någon annan som... Och så är det ofta en mikrofon som ska gå runt, så det blir ju så dumt, det går inte att ställa följdfrågor hit och dit. Så att...
Nej. Ja, nej, och sen fick jag Ola prata om det han ville, och det var ju tydligt där att han fick lite som han ville. Han hade ju något att säga där. Det var ju det, du har ju med, vi har varit inne på det, att han har ofta... När han har något att säga så märker man det, att det här vill Ola Lindgren prata om. Ja. Så det här var vad han ville prata om. Vi kan bara se vad han... Och det kan man ju också prata om, för det har jag också tänkt på. Vi kan lyssna där vad han säger om det.
Jag tycker att man kan nämna matchen. Det är liksom den här bedömningen utsida tvåa. Det är lite rysk roulette liksom, med satsningar med straffar och sånt. Jag gillar inte riktigt den bedömningen. Nu fick vi en hel del straffar med. Men det är många situationer. Jag har svårt att se skillnaden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nyanserna i det emellanåt, det tycker jag, tror jag, är liksom svårighet för människor att se en match. Bara, när är det straff och inte straff? Liksom. Det är något handbollen måste komma till rätta med eller vara mer konsekvent.
Ja, framförallt olika bedömningar och olika domar på.
Ja, så är det också liksom. Men jag är svårt att se liksom vad skillnaden är ibland, varför det ska bli straff och inte straff. Eller vad det är för bedömning då, med situationen som jag tycker är rätt snarlig. Nu gynnar det, tycker jag, det gynnar oss i och med att vi kanske hade lite bredare spelare, lite mer attacker där och få straffarna liksom. Så här, men jag tror man måste liksom titta på vad är det som händer och varför.
Gillar du internationella? Där är det tydligt, känns det.
Ja, men då har man ju någonting att rätta sig efter. Idag är det ju straff och sen nästa gång är det ingenting och sen det plötsligt blir en straff för utvisning och sen du har svårt att förhålla dig till hur ska du försvara dig mot det. Man får ju gå väck från situationerna till slut liksom, om man inte vet vad det är. Så här, då får man ju vara konsekvent.
Men, och vad är det han menar eller vad är det han vill och internationellt?
Ja, alltså internationellt är det ju så med de här satsningarna. Jag förstår vad han menar, för att publiken, de som är där varje match, både på svenska och europeiska matcher, måste ju märka, alltså även den som inte är mest inbiten handbollsnörd, att när man satsar på utsida mellan ettan och tvåan så blir det ju straff och utvisning så fort man petar på varandra i Champions League och i EM och VM. Men i Sverige är det lite mer att man får ta lite hårdare där utan att det blir straff och utvisning. Det kan nöja sig med frikast ibland. Men nu var det lite det här, man var inne på där med att det börjar bli lite luddigt även i svenska ligan där med vad man får göra och inte får göra.
Men hur var det i den här matchen? För han sa, där tjänade de på det.
Ja,
där var det lite mer åt det internationella hållet.
Ja, exakt. Okay. Mm. Och det var ju också Klick och Johansson som dömde. De dömer mycket internationellt, så ja. Då kanske hade lite med det att göra. Men Lindgren, det gjorde han inte heller. Han erkände ju att de hade ju, det var de som fick den största fördelen av det, för att de hade ju de här flesta satsningarna och fick många, många utvisningar och straffar på just de lägena.
Men där kan jag ju gilla, det ju smart av Ola att ha, han har ju sin agenda då. Han vill ju ha ut någonting med presskonferensen.
Ja, precis.
Och det kan jag ju gilla, för då har ju tränaren tänkt till lite grann.
Jag vet.
Och ser en möjlighet att få ut någonting.
Precis. Jag såg att Axnér var inne och snackade med domarna efter matchen. Gissningsvis om det här. Just nu, just den här gången var det kanske lite feltajmat av Ola, för nu handlar ju, nu var det ju just övergångs som fick fortfarande de rubrikerna efter matchen. Men där fanns ju ändå en tydlig, det var ju också en match där det blev väldigt tydligt att det här utsida tvåa diskussionen, det var verkligen läge, på så sätt var det läge att ta upp det, för att alltså publiken måste undra från den ena matchen till den andra. Så är det, och även nationellt nu, alltså inte bara skillnad mellan Champions League och Sverige, utan även inom svenska matcher så har det blivit en större skillnad.
Mm. Ja, men det är alltså den här ojämna bedömningen är ju ett gissel. Måste det ju vara, inte minst för spelarna själva ju.
Ja. Jag frågade faktiskt domarbasen där, allas vår nakenman Henrik Mäkinen, på upptaktsträffen där, varför inte har diskussionerna gå hos dem där, domarna, med just den här bedömningen 1-2, om det är så internationellt, varför anpassar inte sig svenska ligan? Och då sa han att klubbarna och tränarna och spelarna gillar den bedömningen som är här i Sverige, att det ska få vara lite tuffare tag.
Ja.
Men är det uppenbarligen,
har vi då att, de som är ute, som de här båda då, som är ute en del internationellt också, de tenderar ju säkert att lägga sig på den nivån då, och så blir det ju ojämn bedömning.
Ja. Mm. Och det, ja. Jag tycker det är konstigt när det blir så stor skillnad som det är just utsida tvåbedömningen, att alltså att det blir nästan två helt olika regler.
Ja. Ja, ja, den har ju varit uppe på tapeten rätt länge ändå ju.
Särskilt vid mästerskap är det ju där är ju där man upplever det som allra tydligast, att fan vad billiga straffar det blir hela tiden.
Ja, det var ju mycket precis i OS nu senast. Det var väl där Ola med menade att vi såg en hel del filmningar också i de situationerna.
Ja. Att man... Jo, spelarna har ju lärt sig det, så att det är klart.
Ja, ja, visst.
Jag hade ett tredje klipp också, bara det var lite mer om Axnér för att lägga texten om efter det här då, så återkom vi ju till, vi tog modet till oss. Jag tror det är Jekke som tog modet till sig och frågade lite om Axnér om
övergångsskejten. Ja.
Jag kan säga så här, det finns ju klubbar som, liksom har, som missköter sin ekonomi, inte betalar skatter och sociala avgifter och får licensen lite sådär huller och buller. Men att liksom plocka poäng och att vi anmäler varandra och sånt, det tycker jag är lite tråkigt. Liksom. Sen har vi gjort ett fel. Sen är det ju många mekanismer i det här hos oss och hos förbundet som borde vara annorlunda. Och att det alltid blir ett... Nästa år ska vi göra det. Nästa år ska vi ha en ambulans efter SM-finalen. För då ska inte spela ligga 15 minuter bakom där. Nästa år när någon gör mål 59-59. Då ska vi ha en extra delegat. Vi är alltid steget efter. Vi borde vara steget före.
Det är svårt att sova där på natten efter beskedet.
Jag la mig tesked med min fru. Så sov mig ganska gott.
Funkar alltid.
Funkar alltid.
Ja, och så... teskedar axnär med sin fru när han går och lägger sig.
Ja, det har jag aldrig... Liksom, vad är det han säger, tänkte jag där. Men man teskedar och det...
Skedar.
Men det gillar du. Ja.
Skedar. Ja, man skedar. Ja, precis. Ja. Precis. Det tyckte jag ville vara
ja, och han var helt med på teskeden också.
Han kopplade direkt.
Ja, man noterar att har det varit så mysigt mellan de båda någon gång? Alltså, mer, Thomas, inte Thomas hans fru utan Ola.
De har inte skedat ihop innan direkt, Thomas och Ola. Nej. Men så här mysigt har det nog inte varit.
Nej. Kan det göra med att Ola inte är förbundskapten längre? Varför det nu skulle ha med det att göra egentligen, det vet jag inte.
Från början, men de har liksom tinats upp efterhand. De i början när Axnér stod och tyckte och Ola stod bredvid i tv-studion och skulle ställas till svars, så var det ju, tyckte man ändå att det var lite frostigt där. Men man har anat att det har tinats upp.
Det slog mig bara, om jag får göra ett instick nu när du sa det här eller i tv att ställa till svars. Kommer du ihåg när vi pratade om Bolsen, Joakim Bolsen?
Mm.
Och att han ja, precis. Jag har ju fått veta lite grann mer när jag snackar med någon som har lite bättre koll på det där. Att det var ju tydligen så att han var inom handbollen någon sorts expert då. Och gjorde det så bra, så var det väl då samma kanal, det är väl då Viasat där, som testade honom i fotbollen på lite lägre nivå, förmodligen under danska ligan eller vad det nu kan vara. Och de tyckte att han var så jäkla bra där också, så att han har ju då liksom jobbat upp sig ganska snabbt, eller väldigt snabbt då, så att han kör Champions League. Och att han då är, alltså okej, han kan en del fotboll, men det är inte det han snackar, utan det kanske mer utifrån ja, ledarskap och sådana saker som där du kan prata över idrottsgränserna. Mm. Och att han är, tydligen är, kan vara riktigt tuff däremot och våga vara det i direktsändning när du har en topptränare då bredvid och ifrågasätta och sådär. Så att väl lite så som kanske Olof Lund har väl den rollen i, fast i fotbollen då naturligtvis.
Mm. Mm.
Inte den stora experten taktiskt och så, utan hittar lite andra ingångar och är inte rädd för att ställa tränare och spelare till svars. Så att det var tydligen Bolsens väg in i Champions League.
Ja, det var ju en udda väg får man säga.
Ja, men det är häftigt. Vem skulle man vilja ha in från fotbollen? In. Ja. Nu menar jag inte fotbollsspelare in, utan du kan ju ta någon fotbollsjournalist och in i handbollen.
Ja, men det är väl ändå Olof Lund, va?
Ja.
Han har ju lite handbollskoppling. Han håller ju stenhårt på lyg i mig och gammal linjeråtta där. Så att det är ju, steget känns ju kanske större för Bolsen än vad det gör för Olof Lund egentligen.
Ja, ja. Ja, ja, absolut. Det hade varit, ja.
Bank är ju inne lite ja, var fjärde år. Mm.
Ja, men det pratar vi
inte, ja, det är till viss tv. Ja, han är ju tv anka eller tv...
Mm. Profil nu,
profil också.
Expert. Mm. Absolut. Sen så tycker jag Axnér antyder att det fortfarande, skulle jag säga, för nu använder uttrycket fortfarande, för det har säkert förekommit för svarta pengar i handbollsligan.
Lite. Eller? Det, ja.
Han påstår att det är klubbar som inte betalar skatter och inte betalar sociala avgifter. Visst, sen finns det ju skatteskulder naturligtvis, de har vi ju sett genom åren, men när han inriktar på sociala avgifter och sånt så känns det lite som
att det fortfarande kommer lite pengasäckare.
Ja. Men
det får vi kanske gräva djupare i.
Ja. Det ser så, tog det liten, nu är vi ju inne i ankdammen och Twitter, handbollstwitters ankdamm här, men det blev väl en liten twist eller uppföljning på den här framförallt då Lugi Alingsås, men registreringsgate eller vad den är döpt till. Hela den här soppan. Glenn Göransson twittrade ju där lite, insinuerade lite då. För att det var ju så att Alingsås tidning...
Var de som tog fram det från början? De fick reda på... De eller kollade upp.
Det ärendet så att säga, ja. Genom att ringa och fråga. Ja. Mm. Det på den, vad var det? 11:e eller 12:e dagen?
Ja, det var det vi... Det började brinna i knutarna där när de ringde.
Ja, hade de ringt 2 dagar senare så hade det väl inte Alingsås Lugi i matchen varit, kunnat kopplas in på det. Nej. För då hade förbundet vaknat för sent.
Och det var ju vaket, får man säga. Från deras sida.
Ja, precis. Och det... Och ja, och Glenn var ju väl inne lite där på märkliga... Ja, vi ska väl inte diskutera vad han antydde egentligen, för det kanske blir fel.
Jag vet inte riktigt vad han antydde.
Nej.
Men diskussionen handlade i alla fall om att varför ringde de då? Varför ringde Alingsås tidning förbundet just då? Och hur kan det komma sig att de visste det och ingen annan?
Det var väl lite... Per Johansson i Alingsås kan vi väl säga. Han reagerade väl lite och kände som att typ att Glenn hade insinuerat. Nu säger jag insinuerar många gånger. Så det är en gång till att... Att det skulle vara Alingsås som på något vis, det kändes så, skulle ha bett Alingsås tidning att kolla upp det.
Ja, och, ja. Det är ju...
Men nu ska inte vi diskutera vad Glenn insinuerar, men hur som helst så ställde han frågan varför då. Men jag menar, anledningen, antar jag att Alingsås tidning ringde och kollade, det var för att 2 dagar tidigare hade Anderskanalen avslöjat att Guif hade 3 spelare som inte var registrerade. Så att de gjorde ju bara sitt jobb och egentligen så borde väl varenda lokaltidning med, eller varenda tidning, ja, även jag eller Sportbladet kanske,
ja, ringa och kolla. Även vi, ja. Mm.
Ja, precis. Att man kollar sin egen klubb så att säga, om vi nu kallar det egen, eller motståndare, alltså aktuella matcher som det egna laget, vi snackar lokaltidningar, har varit med.
Ja, och det är inte precis. Så märkvärdigt heller, för att det finns ju en sida där man bara kan gå in och titta.
Ja.
Söka på klubb eller söka på namn och så ser man vilka spelare som man får spela med och när övergångarna är registrerade. Så att, det är...
Och finns det inte namnet med där så är det väl vettigt att ringa till förbundet och undra varför.
Ja, ja precis. Och det är de, det är där man kan hitta guldkorn så att säga, som journalist om man ser. Det är de pulsen går upp.
Den sajten kommer ju skjuta höjden nu. Kommer ju vara besökstoppen nu på, om du skulle gå in och kolla Svenska Handbollsförbundets olika undersajter, vad man ska kalla.
Det var rätt kul faktiskt. Södra Korvarna, Kristianstads supporterförening. Jag vet inte om du såg det alls. Ja. Jag vet inte om man kan kalla det tifo, men jag tyckte det var lite
roligt. Banderoll eller vepa eller någonting.
Var det? Ja, precis. Som hade någon sån här övergångspapper som hade tryckt upp jättestort när Lugi presenterade så gick in. Det var lite roligt.
Ja, humor. Mm. Sånt, det är väl ett härligt, ska man säga, supporterskap eller så. Sån jargong eller ton man ska ha, tycker jag.
Ja, och Lugi har ju själv varit på sin Instagram före matchen där, eller en bild på Josip Kavar, målvakten, när de skrev rätt lång raljant. Välkommen Josip Kavar till Lugi HF. Vi värvat från Lugi HF.
Ja.
Så att jag menar det var ju med glimten i ögat från båda håll. De tog väl det med lite humor och Lugi också samtidigt.
Ja, precis. Man ska ha lite distans till saker och ting för det. Ja visst, det kan vara 4 poäng som kan betyda mycket i slutändan, men det kommer inte att betyda som sagt att de degraderas eller någonting eller missar slutspel eller så. Det kan vi väl nästan slå fast.
Ja.
Ska vi ta oss an huvudpunkten för den här?
Ja. Har du sett tabellen? Alla lag har spelat 10 matcher.
Ja.
Och det ska vi också fira genom att sätta... Du vill ju sätta plus, men jag... När du pratar så är det plus. När jag pratar så är det kungabedömning har vi. Så att,
ja. Men vi har väl ungefär
samma skala 1-5 och samma betydelse. Underkänt, godkänt, bra, mycket bra. Ja. Världsklass.
Världsklass.
Jag vet inte om vi ska kalla det, men landslagsklass.
Landslagsklassen, det är väl också att ta i. Nej, men vi ska väl sätta betyg på lagens, då är vi ungefär en tredjedel in i säsongen. Mm. Sätta betyg på deras prestation och resultat så här långt. Någonstans väldigt kopplat tycker jag blir det. Det tror jag också du tycker. Till förväntningar, om man ska säga.
Ja, förutsättningar, förväntningar.
Ja. Så att vi kör väl igång då helt enkelt.
Vi börjar med de sämsta. Underkänt.
Ja, underkänt en etta då. Ett plus eller en kung.
Och vi var överens om ett lag.
Ett lag var vi ju helt överens om, ja.
Ja, och det var IFK Ystad.
Bortalaget.
Som fortfarande inte har vunnit en enda match.
Nej, men tagit poäng mot Lyge och alla lager.
Ja.
Ja, den poängen framstår ju nästan mer och mer som helt, eller det resultatet är helt otroligt. Med tanke på hur Lyge har gått och Ystad. Ja. IFK Ystad har gått.
De har ju också väldigt, väldigt dålig målskillnad. Alltså.
Ja.
Gjort.
Faller igenom. Totalt.
Nej, de har ju många gamla, just de här spelarna som många hos oss då, Kristianstad skrek att de ville ha kvar och att IFK skulle förlänga med.
Unga spelarna som
inte tagit plats. Ja, de har ju några stycken där. Och ja, det är lite upp till bevis för dem nu om de ska visa
att de är lite spelare som har gått bra, och det laget kommer vi återkomma till. Jag tänker på Emil Hansson, va, i Guif.
Ja, Guif kommer vi återkomma till.
Ja, men jag tänkte på, där har du ju också en ung Kristianstad-kille.
Ja.
Som har gjort det bra.
Mm. Mm. Men han var ju inte registrerad, så jag vet inte.
Vad sa du?
Han var ju en av dem som inte var registrerad.
Ja, visst, ja. Ja.
Men inte hans fel. Det är inte hans fel. Nej, det släpper vi.
Nej. Ja. Men IFK Ystad, en etta, även om vi inte hade trott att de egentligen skulle... Jo, att vi trodde att de skulle vara bättre, absolut, än vad de är. Men det var inte så att vi trodde att de skulle gå till slutspel direkt. Men ändå en etta. Trots låga förväntningar så har de varit så pass svagt, så att det blir en etta där. Mm.
Sen var vi också, du var också beredd att ge Hammarby, ja, underkänt, va?
Ja, precis. Vi har ju, vi är så spontana är vi ju inte, utan att vi har bara hintat lite grann om vad vi har tyckt om de olika lagen, och sen så tar vi diskussionen här och nu. Men du hade Hammarby som etta och den kan jag köpa.
Hade ju ändå sagt själva till slutspel.
Ja. Sen visste vi väl ändå alla att det skulle bli ännu svårare för dem i år. De har tappat på Joll. Ja. Och Dolk kommer inte tillbaka heller på. Det tar ju sin tid.
Ja, han har ju brutit benet. Så han...
Ja, som är, ja. Nej. Och jag har också Ystad IF på en etta.
Ja, jag hade dem som en tvåa. Men ja, lite kul är det ju det här med. Du är kvällstidningsjournalist och jag är lokaltidningsjournalist. Du är lite spetsigare. Du är beredd att vara lite hårdare mot klubbarna kanske, men också snällare kan vi säga sen. Men jag är lite mer mellanmjölk i
den här lägen, kanske. Du lägger det här kring tvåa, trea.
Ja, lite tråkigare så. Men jag köper det. Du köpte Hammarby, ja. Jag köper Ystad IF. De har inte alls kommit upp i de matcher man har sett med. Det verkar inte finnas någon slags trygghet eller styrning nästan i.
Nej.
Varken försvar eller anfall.
Sen visst, de tappade seriens bästa spelare i Lukas Nilsson. Och de har flera skador på tunga spelare. Men de har ändå sån bredd i... Alltså, vad har de tagit nu? De är 8, va? 10 poäng på 10 matcher.
Mm, 10 poäng på 10.
Ja. Besviker så här långt. Jag tror att de kommer säkert gå till slutspel och så där. Finns det ändå en grundkvalitet som ska räcka till både en sjätte och en sjunde plats. Så,
hade nej. De förlorat mot Hammarby så hade det varit en givet. De var ju låg under där stort mot nummer 6-7 bollar mot hemma.
Ja, det var ju då när vi satt och det var väl när vi körde förra på det.
Ja, precis. Ja, det var ju
så att jag svettades.
Ja, precis.
Ja. Ja, sen har vi de som får en tvåa, godkänt.
Och det är väl en del lag där.
Vi har ju hela det kopplet där då strax ovanför bottenlagen, höll du på att säga. Nej, men de här som slåss om att undvika kval kan man väl säga, va? Rico, Skövde, Karlskrona.
Rico, Skövde, Karlskrona, Malmö och Redbergslid.
Ja.
Har vi alla satt där. Om vi flyttar ner Hammarby till underkänt så har vi dem kvar.
Malmö slog ju Ystad här så de klarar ju en tvåa, men den är inte jättestark. Den tvåan sett till det materialet de har.
Det svänger snabbt från när jag hintade om att de skulle gå till SM-finallag i början av vår podcast.
Ja, ja, ja. Men det var ju när de hade typ IFK Ystad, Karlskrona och Aranäs som tre första.
Ja.
RIK är också godkänt, men inte mer, va? Nej,
jag hade ju dem som på en trea där. Nu ligger de ju tack vare vissa poängtapp då från
Guif
och Lugge. Ja, precis, de fick ju lite gratis poäng. Så de ligger
alltså,
ju... Ja, verkligen. De ligger i fyra nu, RIK.
Ja, det är ju tre, nästan fyra sett till placering. Men kollar du resultaten så har de ju bara... Ja, de slog Sävehof i premiären, sen har de ju bara vunnit mot bottenlagen. Så att, nej, jag tycker inte de imponerar mer än en tvåa.
Ja, Skövde. De har vi pratat mycket om redan. Men på planen så är det ju... tycker du har sett Skövde har varit... Vad Skövde är, det finns ingen riktig... Man vet inte riktigt vad... Vision, vad vill Skövde med på handbollsplanen?
Nej, jag tror de juxar mycket med, eller juxar, det är fel uttryck. De har, alltså det är nog rätt mycket kopplat till ekonomi också. Känns det som att det präglar nog rätt mycket.
De har det oket hängande över sig hela.
Ja, 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 det är det väl många lag som har i och för sig. Va? Men de har ju varit i den skiten nu rätt länge. Nej, de känns ju inte som, det blir inte slutspel i år heller.
Nej. Det är lite samma med Rico. De har ju inte... Några ekonomiska problem tror jag inte de har i samma...
Nej.
I den. Men det lyfter heller aldrig riktigt där. Alltså.
Nej.
De har ändå ett lag de verkar tro på. Nu har de ändå haft en slags grundstumme där ett par år. Men det... Nej.
Nej, det är ju inte... Det är,
100,
nej,
och sen, något hundratal åskådare på hemmamatcherna.
Ja.
Och,
ja. Nej, det var svårt att se det lyfta också. Alltså vem går till Rico? Så vem vill spela Rico? Ja, uppenbarligen är det ju några. Jag menar, vad heter han? Olsson, Staffans, Henrik. Var det ju det? Men alltså, jag vet inte. Hur kul är det? Men det går, han är ju stockholmare, så han får bo, då kan han bo hemma i Stockholm. Men det är just det här. Där.
Sen har man nog lite islänning som varvar in och så. Men det
är ju ingen
lockande förening.
Nej. Det måste väl vara roligt att spela handboll i en, alltså motsvarande, men ändå var ju en kanske stad som har lite handbollskultur och det finns lite intresse. Alltså Skövde har ju ändå hyfsat med folk på matcherna och det är en handbollsstad och man lever lite mer för handbollen.
Mm.
Kan jag tycka. Så jag tror att Rico, ja. Men sen har det de kan locka med är väl kanske då de här spelarna som får väl då vara lite äldre spelare och det här med att ett civilt jobb också och du får en hyfsad någon sorts utbildning eller trainee-utbildning och inom företaget på något vis.
Mm.
Det kan de väl locka med, men då känns det ju knappt så att handbollen sätts i första rum då hos de spelarna, jag vet inte.
Mm. Sen har vi trean, har vi egentligen bara en som vi var överens om, men vi kan väl landa någonstans i att vi kan börja med Sävehof.
Ja.
De har gjort det bra. Det är inte bättre än förväntat och inte sämre än förväntat. De har gjort det bra.
Och de är väl en vinnare också i den här poängutdelningen nu.
Mm.
Är ju faktiskt trea.
Ja, och de kommer ju nog bara, precis som Kristianstad, tjäna lite på att tiden går och Larholm får komma in i det och de får...
Mm. Ja.
Jag tror att Sävehof kan bli farliga till våren även om de inte har imponerat jättemycket så här långt.
Nej, men en trea, det är ju bra ändå.
Mm. Sen hade vi ju, jag vet inte om vi ska landa, det gjorde vi aldrig. Du hade ju en fyra på Kristianstad. Jag var stenhård och satte någon på en tvåa. Men nu vann de igår, visst. Ska vi mötas på halva vägen här då?
Och sätta en trea? Ja, jag vill ha fyra, du en tvåa. Ja, kanske de ska vara trea då. Ja,
Jag var kanske lite för hårda. Delad.
Ja, men det är väl också det här klassiska lokaltidningen. Att man, det är väl som att ha sin son i laget om man är tränare. Man är lite hårdare mot...
Ja, antingen det eller är man favoriserad.
Ja. Ja, precis. Men jag menar, Kristianstad, vi visste ju att det skulle se med det nya laget och Ola som var iväg hela sommaren och innan de skulle börja få ihop det. De matchar jäkligt hårt i Champions League och de leder serien faktiskt. Jag menar, de kan ju inte jogga hem den varenda år heller. Mm.
Ja, de har sämre målskillnader än Alingsås.
Ja.
Så delad.
Ja, okej. Ja, förlåt. Ja. Precis.
Men sen är det ju, ja, det är som han bara, förutsättningar har de ju överlägset bäst. De kan värva vilka. Det är just det här med att man inte riktigt har lyckats få ihop laget, värvningarna, att det inte har, det är ingen som riktigt har lyft bland nyförvärven som man hade ändå lite högre förväntningar då, kan jag tycka. Men en trea kan vi väl vara överens om.
Ja, en stark trea säger jag då.
Stark trea, ja.
Ja. Och sen, ja. Så uppe på fyra då. Och vi har väl fyra lag kvar, va?
Rimligtvis har vi det kvar,
ja. Ja. Och, ja men Aranäs.
Fantastiskt, tycker jag. Jag är jätteimponerad.
Ja.
Tappat två nyckelspelare till Ystad där. Jesper Gustafsson och Karl Löfström, och ändå jag hade då, förra säsongen tänkte man att de kommer ju vara, ja, de och IFK Ystad kommer ju absolut att vara slåss för att inte komma sist, men Aranäs är ju de upp och nosar på att slippa kvala till mig.
Ja. Nej, det är, och jag tror att den är lite så handbollsligatränarnas gemensamma tips att vara Aranäs sist.
Mm.
För det var ju lite så att i året innan hade de ju drott som räddningsplanka förra säsongen då.
Mm.
Och då är ännu svagare lag i år på pappret. Men nej.
Det är inte roligt att möta Aranäs borta alltså.
Nej, de har ju tagit, och just det här, de har tagit lite mot topplagen också.
Nu tog de ju Sävehof, poäng och Sävehof, det var ju borta med det sättet.
Ja, och de har tagit mot Lugi, va?
Ja, Lugi har tappat mot Aranäs och IFK Ystad.
Mm. Ja, precis. Nej, så Aranäs är väl uppe på en fyra. Jag hade dem som en trea, men jag kan köpa en fyra. Och vi har, där har vi också Lugi. Ja.
Som nästan var väl uppe och nosade på en femma om...
Ja, innan. Ja, det har ju inte så mycket med prestationer. Det har ju egentligen ingenting med registreringen att göra. Men förlusten mot Kristianstad också, någonstans.
Ja.
Så att de får nöja sig med en fyra, så får vi se om de kan. Och där lägger vi väl också Alingsås.
Det gör vi. Det håller jag med om.
De också är,
de...
I topp i tabellen och
allt är fri och fröjd.
Ja, precis. Men heller ingen kanske inte gjort, spelat över sin, vad ska man säga, knappt toppat förmågan heller. Jag menar, då skulle de ju, ja, men skulle Kristianstad Alingsås upp på femma, då får du se ut som du gjorde med Kristianstad i fjol.
Att man springer ifrån det.
Ja.
Och Alingsås tapp, nu förlorar de klart mot Guif senast. Så att
ja,
helt felfri är de inte.
Nej. Och där kom vi in på det enda laget som får en femma.
Guif,
ja.
Jag hade inte gett dem en femma, men...
Nej, nu sa jag det. Men där, men du, ja, du, jag åkte ju med upp och med Aranäs upp på en fyra. Så att,
jag, det har jag absolut ingenting emot. Guif är bra. De är dessutom ganska roliga att titta på.
Absolut. Och med dem, sett till förväntningar, resurser och så vidare. Herregud, de hade ju knappt ett lag här i våras. Såg ut som de knappt skulle få fullt manskap. De tappade sina tre stora stjärnor, va, i Östlund och Freiman och Daniel Pettersson.
Ja.
Eller tre av de största.
Och ingen hemmahall hade de heller. Man undrar hur det skulle sluta. Exakt. Där. Men firma Ekman där, Jan Ekman, har gjort det bra med sin son bland annat.
Ja, precis. Men Ekman har ju inte varit huvudtränare innan väl någonstans. Nej, han har ju alltid varit målvaktstränare och assisterande och får då huvudansvaret. Och så kör de ju ett gäng där. Det är Elgekrans och är det Moberg också som är med, och de är ju några stycken gamla där, gamla guifare som rätt så bred stab kring det. Men Ekman är väl huvudansvarig, eller om de har det delat, jag vet inte, han är liknande. Men det är ju också, ja, men de tappar ju då Christian som slutade och sen blev förbundskapten, men som ändå hade varit 9-10 år. Och drog ner spelarbudgeten och nej, fått satsa hemvävt i princip. Och nej, oerhört starkt. Och Daniel Ekman ska vi nämna då, Jannes son. Som är väl en av de mest sevärda spelarna just nu i ligan, va?
Ja, det får man ju absolut säga. Alltså. Det är kul med spelare som visar att man inte behöver vara 2 meter lång och väga 100 kilo för att kunna spela handboll, i alla fall på svensk nivå.
Precis, för det känns ju, det är lite som Konradsson, va? Det känns inte som att det är en kille som Ekman som kommer att bära ett svenskt landslag i framtiden.
Det är ju lite samma med både Konradsson kanske och Pjoll har väl lidit, om man får säga det, lidit av samma sak. Varit outstanding i elitserien men inte, ändå inte fått några liksom, större proffsanbud förrän det blir Norge nu.
Ja, precis. Men det är väl landslaget. Alltså, det väger lite för lätt. Sen vet jag också att Pjoll har gjort några bra Champions League-matcher och så vidare. Och Konradsson också. Så det, du kan alltid säga att ja, Konradsson gjorde sig så många mål mot dem eller dem. Och men där finns, det blir någonstans ändå en begränsning,
ja,
med storleken. Tyvärr är det ju lite så åt det hållet. Och man kan släpa fram Vranjes och så vidare, men han var ju unik och det var också under en annan tid. Det är några år sedan Vranjes spelade. Det kanske hade gått idag också om du är exceptionell, jag vet inte.
Men det måste man ha, ja, exakt. Det måste man ha en exceptionell spetskompetens som han hade med sitt genombrott där.
Ja.
Och han var ju, det var ju ingen tunn typ, utan han var ju ett rejält krutpaket.
Ja, absolut. Och sen kanske han kanske var så kort så att han kände, alltså, nu är jag inne på
det. Ska man vara kort så ska man vara jäkligt kort.
Ja, men att han, tyngdpunkten blev ju så extremt låg. Jag menar Pujol och Konradsson, Ekman har jag nog inte liksom egentligen stått tillsammans med sådär, men och nu kanske man skulle kolla hur långa de är, men det känns ju, Pujol och Konradsson är ju egentligen inga små killar så sett.
Nej, de är bara mindre än sina andra konkurrenter eller kollegor.
Konradsson är 1,85.
Ja, du ser.
Det är väl nästan längre än genomsnittet i Sverige. Manliga genomsnittet.
Mm. Vad är det, 1,86?
Ja, då är det ju lägre. Ja. Det är kanske det. Jag tänkte på 1,83, men det är väl 83 år som är genomsnittsåldern kanske. Så vi ska inte blanda ihop äpplena och pärorna nu. Nej, men den kan vi väl stå för, den här genomgången.
Det tycker jag. Vi har ju varit två om det, så att vi behöver inte ta alla smällar själva.
Nej, för fan.
Idag är, enligt SCB, är svenska män i genomsnitt 179,4 cm.
Åh herregud, då är ju Konradsson en jätte jämfört med genomsnittslängd.
Jag vet inte var jag fick 1,86 från. Det är långt.
Ja. men vi kanske vi gör så här att vi kör efter 20 omgångar också, eller någonstans där, 20-21 omgångar.
Ja. Det var väl bra det, Flink. Nu har vi, går vi snart, passerar vi snart midnatt. Det är tidigt, ja, för oss.
Ja, det var väldigt tidigt. Vi hann med det innan midnatt.
Ja. Vi får se vad det blir för cirkus nästa vecka.
Vi ser vad Ralf får bjuda på.
Ja, något blir det.
Ja, absolut. Innan dess så tycker jag vi rundar av med att tacka våra sponsorer. ICA Maxi Kristianstad och iPlay Sport som är med oss varenda vecka. Och det hoppas vi väl att ni som lyssnar också är.
Det gör vi verkligen.
Det känns så att vi har en trogen skara som nog växer och växer, känns det som.
Då ja. Säger vi tack och godnatt, eller god morgon, god middag när ni nu lyssnar.
Exakt.
Så syns vi om en vecka igen.
Japp, ha det gott. Hej.